Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och kort därefter, 19:45, rusar ett tåg genom stationen som de gör och för med sig en vindpust.
Nej, men va? Oh,
som trycker färskt syre genom gångar och schakt. Och branden längs diket i rulltrappa 4 flammar upp och gör att gaserna och den här smälta takfärgen når sin flammpunkt på 600 grader Celsius. Och då uppstår vad man kallar en övertändning.
Nej men gud!
Välkomna till avsnitt 4
av SOS.
Av SOS. Mm.
Fortfarande har vi Ferrari sura hallon i studion.
Salthallon, om jag får be.
Fan, hade de varit, förlåt. Hade de varit sura så hade jag tyckt om dem.
Jag tror att det var så Freudian slip.
För ja, det var så sura. Jag bara, oh, manifesting. Will she ever bring me the sour stuff? No, she won't.
Ja. Men du, Victoria. Jag har ju tänkt på en grej. Jag är ju inte från den här stan. Jag har bott här i över 10 år nu, så mycket av min dialekt är borta, men jag är ju norrifrån.
Ja.
Mm. Men nu så bor ju både du och jag i Stockholm.
Så är det.
Hur tar man sig runt i Stockholm?
Åh, den lilla tuben.
Så är det. Det är verkligen svaret på hur man tar sig runt i Stockholm och vad gör stockholmare argast är samma sak. Stockholms tunnelbana. Ja, de höjde priset igen nu efter årsskiftet. 1020 kronor nu kostar det i månaden.
Det här avsnittet ska handla om höjda.
Nej, men så här. Jag spenderar mycket tid på tunnelbanan.
Mm.
Och det händer ju så mycket sjukt i tunnelbanesystem världen över. Allt ifrån så bombningar till dödsfall. Det finns ju till och med en tv-serie som heter Tunnelbanan. Har du sett den?
Nej.
En av mina bästa vänner, hon lever för den här serien.
Mm-hmm.
Och den går ju liksom runt på allt knäppt som händer där nere. Men det var något väldigt osjukt som hände på tunnelbanan för ett par dagar sedan. Som fick mig att tänka på dagens historia.
Mm-hmm.
För att det här är liksom... Jag har gjort ett poddavsnitt om det här för länge sedan. Men liksom glömt bort att det... hände.
Mm-hmm.
Men när jag var på tunnelbanan då, för jag tror att det var onsdags, och gick av tåget på min station, så var det en person framför mig som tände en cigg på väg ut från stationen.
Nej men gud.
Ja men så, i trappan. Och det alltså slungade mig tillbaka till bara just det här sjuka caset som jag läste på om för jättelänge sedan, som handlar om den värsta
tunnelbanekatastrofen i Londons historia.
Nej men åh, också Londons tunnelbana, alltså Stockholms tunnelbana had got nothing.
Nej.
On the fucking underground.
Japp.
Alltså,
jajamän.
Oh,
ja.
Det är så långt ner. Det är så många tunnlar. De är så, alltså, well-fitted, de här tågen.
Ja.
Till tunnlarna.
Ja.
Det är verkligen zut, alltså, ja. Det är så här exakt
no
noll
extra space.
No extra space.
Nej.
Nothing to get out. Alltså.
Som lägenheten i London. Mm. Så jag got reacquainted med det här sjuka caset.
Mm.
Så det ska jag berätta för dig om idag.
Ooh.
Mm. Vad ska du prata om idag? Eller vill du börja eller ska jag börja?
Jag tänker att du kan börja.
Ja, men då dundrar jag vidare här som tåget då.
Fy.
Okej, vi ska alltså förflytta oss till London och till King's Cross Station.
Oh.
Den här enorma stationen. Den är byggd i viktoriansk stil.
Stil.
Ja, byggdes för tågtrafik 1852. Jättegammalt, jättevackert. Och är en av de första liksom, tunnelbanestationerna i London. Ikoniskt. Det är en av de viktigaste knutpunkterna i London med flera tunnelbanelinjer och cirka 250 000 resenärer per dag. Ikoniskt. Men mest ikoniskt av allt, King's Cross är ju alltså stationen från Harry Potter.
Oh,
ja, den här magiska 9 3/4 som man tar tåget till Hogwarts från, den finns där.
Yep.
Wow.
Förutom att trivia...
älskar dina trivia.
Kör. I filmen, alltså det visar Sten och de andra filmerna, så de här valven som springer igenom, de finns ju inte på King's Cross. Det är inte en King's Cross-grej. De spelas in på typ så Manchester tågstation.
Okej.
Jättebluffigt. Jag hoppas att jag säger rätt nu så att
men
inte
gud, det var som i, jag tror också att det, okej, det där är din typ av trivia. Min typ av trivia, du vet Fergie. Den "How come every time you come around my London bridge when I..." Jag har hört, jag har inte kollat upp det här, för jag trodde inte att vi skulle prata om det här idag. Men jag har hört att det inte är London Bridge som är med i musikvideon. Det är en annan bro.
Fuck, Tower Bridge. Tower Bridge säkert är mycket snyggare.
Ja. London samma, Bridge is falling down. Samma grej. I alla fall.
London är bara en bluff och båg.
Ja, verkligen, luren drejer i. Men vi har alltså en plats som är historiskt signifikant, dagligen väldigt välanvänd och högst närvarande i populärkultur. Ikoniskt ställe. Det är också tyvärr platsen för den värsta tunnelbanekatastrofen i Londons historia. Och jag förstår typ varför jag har tvångsglömt det här caset, för det är så sjukt. Men när jag nu inför idag ville så fräscha upp minnet och googlade King's Cross tunnelbanestation, för jag tänkte att det här kommer ju komma upp direkt. Nej, nämns inte någonstans på hela första sidan.
Va?
Alltså så random trafikinfo och Harry Potter trivia kommer långt innan. Så idag ska vi dyka ner i vad som faktiskt hände på King's Cross när 30 personer dog där. Låt oss måla en scen. Det är London i slutet av 80-talet. King's Cross är väldigt stort. Massor av människor som rör sig åt alla håll, så det är så hög bumlig ljudvolym, högt i tak med de här ikoniska välvda glastaken. Jag älskar dem, de är så fina. Man hör konstant tåg som åker i de här tajta, runda tunnlarna. Då och då hörs den här karaktäristiska rösten som säger "mind the gap" när tågdörrarna öppnas. Och under den värsta rusningstiden kan det vara extremt svårt att få plats om man behöver vänta liksom ett, två eller tre tåg för att ens kunna komma hem, för det är så mycket folk där. Dessutom är stationsområdet här en labyrint, precis som du var inne på. Det är gångar, det är schakt, det är tunnlar. Och de här fem tunnelbanelinjerna som går härifrån, Northern, Piccadilly, Victoria, Metropolitan och Circle Lines, ligger under mark i olika nivåer. För som en del av en ständigt växande världsstad har stationen byggts ut efterhand med nya gångar och nya trappor och nya tunnlar. Så man kan ju ana att det inte är den enklaste platsen att kontrollera ifall en krissituation uppstår. Vilket Nej. Vi snart ska förstå utsträckningen av. Under 80-talet så gör Storbritannien hårda besparingar. Och det påverkar ju det mesta som folk behöver, de här hårda besparingarna. Däribland kollektivtrafiken. Mer specifikt, liksom sett till just det vi ska prata om idag, underhållet av rulltrapporna. Och de hade behövt det. För redan 1932 installeras den här nya uppfinningen rulltrappor på King's Cross. Och eftersom de här tidiga modellerna är byggda av metall och trä, ja, monteras ett sprinklersystem på båda sidorna längs med undersidan, hela det här maskineriet. Men det räcker inte till överhuvudtaget. Faktum är att under åren fram till 1980-talet, från att de här installerades rulltrapporna, så inträffar småbränder och rökutveckling hela 400 gånger i Londons tunnelbana. Och runt 10% av dem beror på att tändstickor eller fimpar faller ner mellan rulltrappornas trappsteg. Och det var alltså det här som triggade igång det här minnet för mig när jag var i tunnelbanan och han tände ciggen i trappen. Ja. Och redan här alltså, börjar man ju ana oråd. Alltså det låter ju extremt obra.
Men också att sprinklersystem låter som det fjuttigaste man har hört. Alltså, varför var de tvungna att döpa det till sprinkler? Varför kunde de inte döpa det så? Tsunami-system?
Alltså, hose down that hose-system.
Alltså, verkligen.
Mm. Det låter ju ej bra. Och faktiskt 1984 på en annan tunnelbanestation som heter Oxford Circus börjar det brinna i en tunnel och nästan 100 personer blir rökskadade. Och då känner man från liksom the higher ups att okej, okay, det blev inte katastrof, men det är liksom dags att göra något åt det här. Så snart förbjuds rökning på tåg och stationer för att minimera den här risken för bränder. Men det här förbudet leder till att en del rökare då istället har för vana att tända sina cigg på väg ut ur stationen. Och vart är man ofta då? Jo, i rulltrappan.
Gjord av trä och metall.
Ja, och den här förändringen i beteende blir viktig i kombo med hur dåligt underhållna rulltrapporna på King's Cross är.
Är de alltså fortfarande gjorda av trä vid det här laget?
Mm. Trä och metall.
Det är så sprängt att jag vet inte...
Ja. Och flera decennier av att de här stackars rulltrapporna har liksom grindat iväg, dag ut, dag in. Det har nött och slitit på de här metallpiggarna som hindrar skräp från att fastna mellan trappstegen. Och mindre föremål kan lätt ramla ner.
Mindre föremål som cigg och tändstickor.
Mm. Dessutom har dikerna under, alltså under liksom själva rulltrapporna, som löper längs den här 75 meter långa rulltrappan. Alltså det är långt.
Ja, för de det är ju liksom i Hades. Alltså de är ju liksom i underjorden, big time.
Det har inte rensats på hur länge som helst.
Här tänker man liksom att så här, du vet, that's the equivalent av att inte rensa köksfläkten hemma.
Ja, och så gånger man, 1 miljard.
Exakt, och man tänker att så London Underground borde ha sin shit together tillräckligt för att öppna upp där ibland.
Ja, ta en sop. Nej men, och en av de här rulltrapporna som man upptäcker massa glapp i är rulltrappa 4 som går upp från Piccadilly Line, ett av de nedre spåren på stationen.
Varför är det alltid 4? Det är alltid 4. Det är rulltrappa 4. Förlåt,
blev du konspirationsteoretiker?
Det är reaktor 4 i Tjernobyl. Varför är alltid 4?
Jag tror att du måste ha några fler exempel för att hävda alltid 4.
Okej, jag kommer tillbaka med fler 4 nästa vecka.
Nästa avsnitt, fler 4. Mm. Nej, men så under den här rulltrappan och rulltrappa 4 så ligger det ju därför mängder av skräp och fett ansamlat. Och för varje varv, det här är så äckligt, för varje varv som rulltrappan går runt trycker den ihop allt till en liksom kladdig, oljig massa. En nästan 800 kilo tung massa av smörjfett, damm, hår, smuts, skräp. Ja, gåshud på benen. Ja. Så, det är liksom situationen här. Vi förflyttar oss till den 18 november 1987. Klockan är strax innan 7:30 på kvällen. I rulltrappa 4 tänder en resenär en cigarr. Den rulltrappan då med alla upptäckta glapp. Toppen. Och en brinnande tändsticka faller ner genom ett glapp i steg 48.
Varför är alltid 48 när jag skojar?
Det börjar då glöda i den här enorma, kladdiga, oljiga skräpsamlingen under trappan. Och snart fattar den eld. Gud, Victoria sitter och gömmer sig bakom hennes
händer. Ja, men jag vill inte vara med längre. Alltså jag bara, jag...
Du exar det här nu. Vi skiter i den här podden.
Hej då, tack.
Klockan 19.29, alltså väldigt snabbt efter bara minuter, noterar man en liten brand på höger sida av rulltrappa 4:s övre del. Den här mannen som noterar det här, han rapporterar till biljettkontoret som ringer hem till ansvariga chefen som heter Christopher Hayes. En biljettkontrollant hör det här samtalet och ger sig ner i rulltrappan där han hittar lite så brinnande flagor som far omkring. Han tar en hoprullad tidning och så, puff, puff, släcker det. Sen åker han upp och sätter sig i biljettkuren igen. Och för, alltså, det låter ju sinnessjukt att vara så chill, men det är inte så konstigt, för vi får inte glömma att småbränder i stationen var liksom relativt vanligt ändå. Och dessutom, det här är också så sjukt, så finns det ett annat möjligt skäl till att han tar det så chill. De som jobbar för tunnelbanan har nämligen fått instruktioner av ledningen att inte prata om brand. Utan istället använda uttryck som smoldering, som ja, men på svenska betyder ungefär pyr. För det ska inte oroa resenärer i onödan. Och de får endast, av samma anledning då, inte oroa resenärer i onödan. De får endast tillkalla brandkår ifall en brand är helt utom kontroll. Man bara, då är det för sent! Ja, för
lite,
sent!
Lite så.
Ja. Så. Och den här ledningen för liksom London Underground och för King's Cross, de anser att mindre bränder är liksom en helt naturlig del av stationsmiljön.
Man bara...
Så man fattar ju vart den här blasé-attityden kommer ifrån.
Den ihoprullade tidningsattityden.
Ja, ja, exakt. Och sen liksom åka upp och sätta sig igen. Det här känns så otryggt.
Ja, alltså det låter som en sån naturdokumentär som bara, ja, bränder är vanligt förekommande på savannen. Det återställer den naturliga cykeln av livet. Man bara, but not in the underground, bitch.
Nej, alltså. Nej.
Oh.
Minuten senare så ser en annan person så lite rök och glöd långt upp i samma rulltrappa. Så han trycker då på den stora röda nödstoppknappen. Bra! Och ropar neråt i rulltrappan att folk ska sluta använda trappan. Så många går då över till mitten eller vänster trappan. Men ingen verkar riktigt fatta att det är en brand som utlöst nödstoppet.
Mm-hmm.
Så att han stoppar rulltrappan tillfälligt. Men det är inte tydligt för folk varför det hände, utan det är så, jag tar väl den här istället typ.
Okay.
Mm. Samtidigt som det här händer, att det så börjar vara lite smolderings här och där, är det resenärer överallt på stationen. För runt så klockan 7:30, det är perfekt tid för dem som har slutat jobbet, gjort lite shopping och nu ska hem. Men det är i alla fall inte mitt i rusningstrafik. Det är mycket folk, men det är inte liksom, det är inte
peak,
exakt,
hour.
Det är inte peak hour. Också samtidigt som det här händer så har en trafikpolis som heter Terry Bebbington, förlåt mig.
Det är det mest brittiska jag hört.
Ja, alltså, jag vet. Det låter som vad heter den här björnen?
Ja, Paddington.
Ja, exakt. Ja. Terry Bebbington har kallats till King's Cross för att ta hand om några stökiga resenärer. Så Terry står i stationens trafikrum där med liksom alla tv-skärmar och där kamerorna går och letar efter dem via de här övervakningskamerorna. Och på en monitor så ser han en man trycka på nödstoppet för rulltrappa 4. Den situationen som jag just beskrev. Som polis har Terry Bebbington inte fått samma strikta förhållningsregler om att dölja mindre bränder som tunnelbanans personal har fått. Halleluja! Alltså, toppen! Love that for him. Så han åker ju direkt ner för att undersöka.
Ja.
Jätterimligt. Terry känner då att det luktar rök och är ovanligt varmt. Och han förstår ju att det här måste vara en större brand någonstans under den långa rulltrappan. Så han åker upp igen och ringer till King's Cross polisstation och ber dem kontakta Londons brandförsvar. Heja! Toppen bra. Men tyvärr också ganska för sent.
Mm.
För medans allt det här har liksom pågått, så tidningsrullar och sånt, har branden fortsatt att utvecklas nere i diket under rulltrappan. Och eftersom lågorna hålls inne av, alltså själva trappstegen i rulltrappan, så blir det som ett slags lock över elden, så den syns ju inte.
Nej, men gud vad obehagligt.
Oh. Så elden brinner ostört längs den här kladdiga massan. Nej. Av fett och skräp som i den här situationen liksom funkar som en veke. Sinnessjukt. Och konstruktionen i den här gamla rulltrappan är ju då gjord av bland annat plywood. Och det här träet är struket med tjocka lager båtfernissa.
Ja, perfekt. Båtfernissa, jag vet inte vad det är, men det låter lätt antändligt.
Ja, men båtfernissa är en så oljebaserad vätska som man stryker på träytor för att skydda dem, göra dem blanka och så vidare. Den här fernissan, gamla fernissan, upphettas långsamt och når efter en stund 300-400 grader Celsius.
Just.
Och vid den här extremt höga temperaturen börjar det frigöras giftiga brandgaser. Som sakta liksom sprider sig ut. Och en gas, alltså det går ju inte att stoppa, det tar sig ju igenom allt. Ja. Så, giftiga gaser, nu löser vi det här, va? Nej. 19:35 kommer den här uppringda stationschefen Christopher Hayes. Du vet,
ja,
när den här lilla branden upptäcktes, han ringdes in. Ja, han kommer nu, 19:35, till King's Cross via ett tåg som tar sig till rulltrappa 4:s nedre maskinrum. Han går in där och varken ser eller känner lukten av någon brand och åker upp till biljetthallen igen. Helvete. Men vi försöker igen. 19:36, en minut senare, så får Londons brandförsvar samtalet från King's Cross polisstation, det som Terry Bebbington ringde in om. Den närmsta brandstationen ligger bara 1,5 kilometer bort, jättenära. Men de brandmännen är redan ute på ett annat uppdrag. Mm. Så det blir istället stationerna i närliggande Clerkenwell och Soho som får kämpa sig igenom den täta London-trafiken. För det är ju som vi sa, liksom perfect hour för folk som har jobbat, gjort lite shopping och nu liksom ska hem och käka middag. Alltså, ja. Och nu har branden pågått under rulltrappan i 13 minuter. Och inte en droppe vatten har hällts över den. Inte än.
Vad hände med sprinkler?
Nej, men verkligen, vad hände med sprinkler?
Ska inte den utlösas automatiskt så fort den känner någon rök?
Det är en jättebra fråga. Jag vet inte vad som hände med sprinklern. Får återkomma med det. Trafikpolisen Terry, som då starkt misstänker att det rör sig om en stor brand som han inte kan se, ber hans inkommande poliskollegor att vänta in brandkåren och åker sen själv ner i tunnelbanan igen för att dirigera om resenärer och liksom börja utrymma plattformen för Piccadilly Line. Ja, men han gör verkligen sitt bästa, men tyvärr visar det sig att den här tidpunkten att skicka upp människor är den sämsta tänkbara.
Oh, nej.
En annan polis som anlänt ser att det brinner lite på ett av trappstegens fernissade träsidor och försöker släcka elden med sin ena sko. När han gör det så känner han en pulserande hetta komma underifrån. Panik! Visst?
Nej, oh gud, jag får rysningar exakt överallt.
Nej, inte för dem, inte direkt. Ingen panik.
Va?
Nej, men folk är ju vana vid att det brinner lite då och då i tunnelbanan. Och den här, just den här polisen som heter Steven, som liksom stampar ut de här lågorna, han har själv varit med och släckt en liten brand ett par veckor tidigare, så det här är liksom inga nyheter för honom. Så han åker istället ner till plattformen och hjälper Terry Bebbington att liksom evakuera. På stationen finns brandsläckare, det finns sandhinkar, det finns brandslangar. Och längs rulltrapporna löper ju de här sprinklersystemen. Toppen! Nej.
We're back.
Nej, men verkligen. Tillbaka till förra veckan. Nej, men för bara 23... Alltså det här... Den här historien, det är jättehemskt. Men den här delen gör mig förbannad. Mm-hmm. Alltså jag blir så arg. Bara 23 personer jobbar den här kvällen, trots att det förväntas nästan 11 000 resenärer under bara den här tiden på kvällen. 23 personer. Och dessutom har ingen av de här 23 personerna som jobbar ikväll tränats för nödsituationer. Så de kan inte liksom dra nytta av den säkerhetsutrustning som finns. Det är heller inte alla som får använda de här manuella sprinklersystemen som är installerade. Och dessutom saknar personalen utrymningsplan. Hur är det möjligt att de som jobbat där fått så extremt dåliga förutsättningar för att hantera en krissituation? Alltså jag blir skitarg.
Nej, men det är liksom idiotins treenighet. Alltså de är 23 pers, ingen av dem vet.
Ingen har tränat för någon typ av nödsituation och De har ingen utrymmesplan.
Och sprinklersystemet är manuellt. Ja, man bara, ska de liksom,
vad bra.
Ska de liksom krypa in där under och bara...
Veva vi... igång något.
Ja.
Och, nej, men alltså, det är fruktansvärt. Det är tusentals resenärer per dag. Ett virvar av tunnlar. Känd, väldigt känd brandrisk. Ingen utrymningsplan.
Ja, men liksom så känd personalen. Och toppen. Bevisad. Alltså ja. 400 bränder, lite så. Här
ja,
har.
Jajamän. Japp. Nej, men den här stationschefen då som har kommit in, Christopher Hayes, och en annan anställd tar sig nu in i det övre maskinrummet. De var ju i nedre förut. Under rulltrappa 4. Där
är det varmt.
Är det varmt och rökigt.
Ooh.
De stänger av strömmen till hela rulltrappan och försöker vrida igång det här sprinklersystemet. Men kranarna är glödheta.
Nej.
För det är ju metall. Så efter en stund tvingas de ge upp. För det är för varmt i det här lilla maskinrummet. De kan inte vara kvar. Och de upptäcker också, när de ska gå ut, att den här hettan från branden har, jag får rysningar igen, har gjort att plåtdörren de nyss kommit in igenom, nej, nu har blivit lysande röd. Så de måste hitta en annan väg ut. Alltså, för, det, förstår du, det börjar bli jävligt varmt.
Om dörrar börjar glöda, då är det ju liksom...
Ja, ja.
Och oh, vad obehagligt.
Trots att Christopher Hayes ringer trafikledningen och liksom ber dem att så, hej, stoppa trafiken till King's Cross, så fortsätter tåg att anlända till stationen i ytterligare 15 minuter.
Va?
Med resenärer som fortsätter stiga av och som fortsätter ta rulltrappor. Panik! Ja, men hur går det då för den här brandkåren som liksom är på väg genom London-trafiken?
Från Soho.
Ja. Klockan 19.42 anländer brandkåren. Underbart.
Det har också gått typ ingen tid alls. Egentligen.
Nej, alltså det är ju, det är inte lång tid, men det är lång tid lång för tid. En brandutveckling.
Jo.
Ja. Brandchef på plats, Townsley eller Tonka som han kallas, och hans mannar kommer in i den stora biljetthallen och dirigeras till Piccadilly-rulltrappan, alltså nummer 4. Så de vet att det är någon typ av brand, de har ju blivit ditringda. Och de upptäcker också relativt snabbt att det har börjat spridas giftig rök i biljetthallen. Och det är alltså då den här båtfernissan som brinner och har skapat den här giftiga varma gasen som läcker ut över stationen. Så Tonka ger order till brandmännen om att hämta gasmasker och lägga ut slangar. Och själv stannar han där nere i tunnlarna för att försöka stoppa fler från att använda rulltrappan. För han fattar ju snabbt att det är en pissdålig idé. Men folk går ju fortfarande liksom upp och ner i tunnelbanan.
Nej, men gud.
Varför? Varför? Jo, för att ingen information går ut i högtalarna.
Va?
Ingen förstår vad som händer. Ingen får, alltså av resenärerna, ingen resenär får info. Och vad Tonka inte vet än, han förstår ju att så här, ah, ja, det är ju någon typ av brand, jag har blivit hitringd.
Mm.
Det han inte vet är att hela undersidan av rulltrappa 4 brinner.
Nej, men gud.
Och att både trappschakt och den övre biljetthallen fylls med den här upphettade rökbrandgasblandningen från den här brinnande båtfnissan. I så dryga 15 minuter,
nej,
har det pågått.
Mm. Mm.
Och det här blir ett problem av en annan anledning också. Och det här är det värsta. Tunneltaken är täckta av åratals lager med färg.
Nej, men gud.
Och de här heta gaserna har värmt upp takfärgen. För de, alltså gasen åker ju uppåt. Värmer upp takfärgen som långsamt börjar smälta.
Nej.
Och bilda glödheta droppar som faller mot golvet. Alltså fy fan.
Mot resenärerna?
Ja. Men temperaturen, gud, under rulltrappan når nu nära 500 grader Celsius. Alltså det är så varmt.
Oh my god.
Mm. Ja, och kort därefter, 19.45, rusar ett tåg genom stationen som de gör och för med sig en vindpust.
Nej, men va? Oh,
som trycker färskt syre genom gångar och schakt. Och branden längs diket i rulltrappa 4 flammar upp och gör att gaserna och den här smälta takfärgen når sin flammpunkt på 600 grader Celsius. Och då uppstår vad man kallar en övertändning. allt, precis allt, antänds i rulltrappa 4. Och en enorm eldkula liksom slungas iväg uppåt. Brinnande inferno. 652 grader varm och med en hastighet på 14,5 meter per sekund. Det är liksom, det blir en så eldkorkskruv typ som åker uppåt, slukar biljetthallen.
Nej men gud!
Och på ett ögonblick då så ändras ju allt. Allt som kan brinna fattar eld. Färg, papper, trä, plast, kläder och människor. Biljetthallen, intilliggande gångar, trappor inom ett hundratal meter från den här rulltrappan antänds. Det blir ett faktiskt helvete där inne. Jag tror att det är ju omöjligt att liksom ta in hur hemskt det var om man inte faktiskt var där. Men jag ska försöka att beskriva. En man försöker sätta på vattenslangen i ett försök att liksom stoppa eller bromsa elden. Rimlig tanke. Det är så varmt att vattnet förvandlas till ånga så fort vattnet lämnar slangen. Och den här polismannen Steven Hansen, han som stampade på elden och som hade släckt en brand bara några veckor innan, han faller omkull av eldstormen. Alltså den kommer med en sån kraft så den välter, alltså den knockar människor liksom ner. Och han försöker skydda ansiktet med händerna och känner hur hans hud börjar smälta.
Nej, åh nej, nej, nej.
En kvinna rusar förbi och Steven ser hennes glasögon upplösas och rinna ner över hennes ansikte. Alltså det är så varmt. Hon, den här kvinnan, faller till marken efter att ha passerat spärrarna. Men Steven lyckas själv komma på benen och få upp henne och fösa henne ur stationen. Han försöker också hjälpa en annan kvinna som ligger på marken innanför spärrarna. Men när han tar tag i liksom spärrens metallstänger för att komma förbi, fastnar hans fingrar på den här varma, varma metallen. Och han måste dra loss dem, men skinn från hans fingrar sitter kvar.
Nej, men ja. Åh!
Och han måste ju välja nu. Alltså stanna och dö. Eller ta sig därifrån. Och han tänker på sin familj och störtar ut. När han gör det så tar liksom en poliskollega tag i honom när han kommer ut. Men kollegan förstår inte vem han är. För Steven är så svårt brännskadad att han inte går att känna igen.
Men gud.
Och nu börjar han känna smärtan.
Oh.
Det har liknats vid att hela hans kropp pressas mot en glödhet spisplatta. Alltså det är så fruktansvärt vidrigt. En annan man som var där är musikaffärsbiträdet Kwasi Afariminta. Han kommer precis upp i biljetthallen via en av de andra rulltrapporna när den här eldstormen kommer rusande upp för rulltrappa 4 och liksom tar hela biljetthallen inklusive honom. Elden träffar den vänstra sidan av hans ansikte med full kraft och han slås omkull men lyckas ta sig upp och störtar mot en av utgångarna. Men när han kommer fram märker han att den utgången han kommit till är blockerad på grund av ombyggnation.
Men.
Vad i helvete? Så Kwasi måste alltså ta sig tillbaka in i elden igen för att hitta en annan utgång. Han brinner.
Nej, men
lever fortfarande. Men han fattar ju att om han faller eller stannar så kommer han att dö. Så det, han fortsätter liksom alltså brinnande springa genom det här eldinfernot för att hitta en utväg. Och han kommer till slut ut och överlever, men får ju jättesvåra skador. Alltså han genomgår ett 30-tal operationer och blir jättepåverkad av traumat. Och dessutom så klarar hans fru inte av att vänja sig vid hans nya utseende. Med liksom det här brända, opererade ansiktet och kroppen. Så de skiljer sig efter ett tag.
Nej men gud vad sorgligt.
Ja, jag vet. När den här eldstormen lägger sig blir biljetthallen helt mörklagd av svart rök. Det enda som lyser upp den är människor som brinner. Alltså, klockan är strax efter 8. Där liksom det har varit, på en halvtimme har allt gått åt absolut helvete. Och det kommer dröja mer än 5 timmar tills branden är helt släckt. Brandmännen på platsen har senare beskrivit så att det kändes som att de steg in i en glödande vulkan. Och brandens kärna, alltså det här går inte att ta in, brandens kärna nådde upp emot 1200 grader Celsius.
Det är väl som lava liksom?
Ja,
Från 9-tiden på kvällen jobbar 200 brandmän och 30 brandfordon för fullt för att få ut de 700 instängda nere vid spåren. Och 3 närliggande sjukhus används för att ta hand om de döda och de skadade. Men de flesta döda kommer hittas först efter att branden är släckt. De omkomna är så svårt brännskadade att identifieringen är jättesvår att genomföra. En del sitter fastklistrade på väggarna i biljetthallen.
Nej.
Vissa har smält ihop med varandra. Totalt dör 30 personer i branden. Och ett 100-tal blir skadade. En av de döda är Tonka Townsley, den här brandchefen. Han hittas nere i tunnelbanan där han ligger på marken över en kvinna som han verkar ha försökt rädda, men som också är död. Polismannen Steven Hansen överlever men blir liggande på sjukhus med allvarliga skador. Så, den här situationen har ju gått rakt åt helvete. Och när chocken har lagt sig så blir det uppenbart att ledningen för London Underground inte verkar förstå sin egen del i vad som har hänt. Och de får massiv kritik, as they should. Och kritiken leder till ett beslut om att göra en omfattande utredning av branden. Så under 6 månader utreds den olyckan. Allt ifrån personalens organisering till förloppet. Den här utredningen resulterar i en nästan 300 sidor svidande rapport. Ålderdomligt uppbyggd organisation, helt utan säkerhetstänk. Det är liksom så det målas upp. Och delar av ledningsgruppen i London Underground avgår strax efter att rapporten släpps.
Jo, tack.
Ja. Rapporten visar att, som vi har snackat om, ledningen har haft inställningen att bränder är liksom en naturlig del av tunnelbanans miljö. Att det är OK. Och det sjuka är att den här ledningen, de har också ansvaret för säkerheten. Vilket är befängt, för ledningen består av personer som nästan aldrig är där.
Ja, vad bra.
Men stationspersonalen som är där dagligen och arbetar på King's Cross, de har inte varken lämplig utbildning eller ens befogenhet att stoppa bränder.
Vadå?
Så å ena sidan säger man bränder är normalt, å andra sidan säger man ingen här får stoppa en brand. Eller den säger att den finns, för man ska säga smoldering. Och man får inte ropa ut det i högtalarsystemet. Alltså det är så, det är så dumt. Ja, och det här är liksom befintliga regelsystemet om att brandkåren endast får kontaktas i fall där en brand är utom kontroll anses ju också vansinnigt. Och regeln för att varningar inte får ropas ut i högtalare för att inte skrämma resenärer i onödan. Och att en regelrätt brand inte får kallas vad det är, utan så smoldering. Men alltså, i den här rapporten så blir det ju called out för vad det är. Vansinne.
Mm.
Det tragiska är också att undersökningar av brandförloppet visar att branden till en början bara rörde sig inom en radie på några meter. Den höll sig där under en så längre tid i ett brandförlopp, vilket inte är jättelång tid, men innan den tog fart med hjälp av syretillförseln från tunnlarna. De här tågen som åkte
förbi. Hade de bara liksom stoppat pushade in trafiken?
Ja, och stationschefen ringde ju in, men det tog en kvart innan liksom tågen slutade. Ja. Den här branden hade, utan någon större svårighet, gått att släcka relativt snabbt med hjälp av utrustningen som fanns på plats. De här sprinklersystemen som faktiskt fanns, sandhinkarna, vad fanns det mer? Brandsläckare. Men det hände ju inte. Så den här rapporten föreslår 157 åtgärder. Ja, och alla implementeras. Rökning förbjuds inom hela stationsområdet. Alla Londons trärulltrappor byts ut. Fucking finally. Alltså, hur var de kvar ens? Rökdetektorer, sprinklersystem och ett helt nytt kommunikationssystem installeras. Personalen från brandutbildning. Alltså, förlåt. När jag så har jobbat i klädbutik. Alltså, alla har brandutbildning.
Ja.
Hej, du ska jobba extra här 5 timmar i månaden. Här är brandutbildning.
Ja.
Alltså, det är så grundläggande. Och dessutom så får London Underground en helt ny tjänst. Säkerhetschef. Något man inte har haft tidigare.
Va?
What the fuck? Ja. Dessutom en så liten PS. För att jag har redan pratat länge nog, men den här branden ledde också till förändringar inom Londons brandförsvar som fick nya skyddskläder. När det här hände så hade de alltså ylletröja,
va?
Galonbyxor, läderstövlar och gummihandskar. Ej flamsäkert, vilket
var ju en katastrof för de som jobbar med eld.
Ja.
Men efter det här så ersattes brandförsvarets kläder med plagg gjorda helt i flamsäkra material.
Mm. Alltså, jag har inte ens någonting att säga. Jag har bara ont i pannan för jag sitter och liksom spänner mig.
Ja, du nyper vid näsroten. Ja. Nej, men så det var alltså ålderdomliga rulltrappor och ålderdomlig säkerhetsutrustning i kombination med en riskbenägen ledning och ogenomtänkta besparingar på underhållet som låg bakom den här olyckan. Som blev den värsta tunnelbanekatastrofen i Londons historia.
Ja, alltså, fy fan. Det är någonting med galonbyxorna och ylletröjorna.
Ja, ja, alltså, i det här formatet, vi djupdyker ju mycket. Men vissa liksom delar måste man lämna. Men jag vill ändå nämna det lite snabbt, för det var ju ett haveri.
Man tänker också att så brandkåren som yrke,
ja,
eller brandman som yrke, ja, ska ha funnits tillräckligt länge för att man ska fatta att man inte ska på sig yllekläder.
Ja. Galonbyxor som smälter.
Ja. Som...
Mm. Ja. Det var mitt bidrag för dagen, typ lika vidrigt som förra veckan, så jag ber om ursäkt. Jag får välja något lite mer lighthearted nästa vecka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, och om du pratar om liksom enorma massor av slämmig gegga,
ja,
titt som tätt.
Exakt det.
Det är ändå jag liksom om, sirapskatastrof, 8,7 miljoner liter.
Ja.
Det här 800 kilo...
Smetveken.
Smetveken, ja. Så har jag också min type.
Mm-hmm. Galna män.
Jag är tillbaks. Does she have a type?
I både yes, privatliv och arbetsliv.
Alltså, I'm back on my crazy, karismatiska män bullshit.
Mm.
Och min första anteckning...
Jag höll på att säga love that for you, men I hate that for you.
Vi får se vad du tycker efter dagens berättelse. Vi har en del... förödande ting att ta oss igenom.
Ja.
Utöver då.
Men gud, jag blir nervös nu.
Så låt mig genast börja.
Ja.
Okej, jag har ett snabbt popkulturellt quiz. Vilken stad föddes Beyoncé i?
Houston.
Houston, Texas,
baby!
Och det gjorde dagens huvudperson också. David Koresh. Och ungefär där tar likheterna med Beyoncé i slut. 1959 föds Vernon Wayne Howell. Och det ska ta en stund innan han blir David Koresh. Så att jag tänker kalla honom
för... Oj, okej, det är samma...
I samma dude.
Samma dude, ja.
Men jag tänker kalla honom för Vernon då.
Jag tänker bara på Harry Potters pappa. Eller hans adoptivpappa. Hette inte han Vernon?
Uncle Vernon, jo, ja, såklart.
Mm. Vad bra, då fick vi en Harry Potter i båda.
Nej, men vi ska börja snacka om Vernon. För att han var ett ganska vanligt barn. Under sin uppväxt så spenderade han... dock ganska mycket, alltså han spenderar ganska mycket tid med sina morföräldrar istället för sina föräldrar. Mm-hmm. För att hans mamma Bonnie Sue är inte också det mest amerikanska 50-talsnamnet
du har hört. Sue.
Bonnie Sue. Och hans pappa heter också Bobby Wayne.
Nej, men.
Till Bobby Wayne och Bonnie Sue.
Åh, jävlar.
Hans mamma Bonnie Sue fick i alla fall Vernon när hon var 14 år gammal. Och farsan, to no one's surprise, lämnade henne innan sonen ens var född.
Bra.
Så han får bo hos morföräldrarna.
Ja.
Och han är väl en ganska cute kid. Han gillar att hänga i trädgården som en liten Ferdinand, sitter under träd och bara du. Tycker om att bygga saker. Mm. Tycker om att spela på sin gitarr. Han är ganska musikalisk.
Men gud, han låter ju underbar.
Ja, springer ner till sjön för att fiska när han får tråkigt. Mm. Och till skillnad från Jim Jones, som var min första karismatiska galning som jag berättade om, så har han liksom inte riktigt anammat några så här läskiga tendenser än. Du vet, han begraver inte roadkill och läser inte så Hitler som 8-åring. Utan han är...
Det är ju positivt.
Exakt.
Ja, lovely.
Love that for him. Men han beskriver sin barndom som ganska ensam. Och när Vernon är 7 år gammal så får mamman, som nu då är 21, hon träffar en ny man som hon gifter sig med, som hon också får barn med. Så att Vernon får ett lilla syskon.
Mm.
Och de bestämmer att Vernon ska bo med dem. Så att han flyttar från sina morföräldrar till den här nya familjen då. Vilket kanske inte är den bästa idén, för att den nya pappan visar sig vara en evil stepdad som är väldigt elak mot Vernon. Och på det här så har han väldigt tufft i skolan också. Han har grav dyslexi som gör att allting bara smälter samman på sidan, så att han har väldigt svårt att plugga. Folk kallar honom efterbliven. Han har glasögon på sig så att han blir liksom retad för det. Och han lyckas aldrig gå ut skolan med liksom fullständiga betyg. Någonting han däremot är sjukt bra på att plugga är Bibeln. För att i allt det här mörkret så hittar han Gud.
Mm.
Och blir en class A, inte bitch, utan Bible student.
Mm.
I tonåren går han med i någonting som kallas för sjundedagsadventisterna.
Mm.
Say that 5 times fast.
Och vänta, sjundedagsadventisterna.
Okej, så nu när vi alla har fått en stroke så kan vi... Men det här blir inte heller riktigt som man har tänkt. Som jag sa, han är ju liksom en top Bible student. Så han kan citera alltså hela sidor i väldigt, väldigt ung ålder. Och han kan komplicerad teologi.
Och han är säkert jättebra på att komma ihåg, eftersom att han inte är jättebra på att läsa. Så när han väl har tagit sig igenom det, alltså... Man gör mer av en effort att så jag ska minnas vad som står här nu.
Exakt. Och i och med att han är så grym och kan allt det här, så börjar han helt enkelt ifrågasätta predikarna. Alltså pastorerna som redan finns. Vilket de tycker är skitstörigt. Alltså,
män i maktpositioner brukar ju generellt inte gilla att bli ifrågasatta.
Av yngre små, liksom. Nej, exakt.
Kvinnor eller barn.
Nej. Så han börjar liksom starta egna grupper med bibelstudier. Han blir lite av en rebell. Han predikar från predikstolen utan tillåtelse. Och liksom
ändå ikonik.
Tar över lite grann i den här adventistkyrkan. Och den här konflikten eller friktionen mellan adventistkyrkan och vår unge Vernon växer sig bara större och större ju längre tiden går. Och till sist, de vill inte ha någonting med varandra att göra. Alltså de är så trötta på varandra. Och han... lämna dem. För att han tycker att de suger. De tycker att han är skitjobbig. Hej då. Och det är nu han får höra talas om Waco. Eller snarare den religiösa gruppen. Läs sekt. Läs. Allting kommer gå utför väldigt snart.
Mm.
Och nu när vi alla har läst klart så kan jag egentligen säga vad namnet på den här gruppen är. Davidianerna heter de.
Mm-hmm.
Det är alltså de som håller till utanför den här lilla staden Waco i Texas. På en gård som heter Mount Carmel. Han åker i alla fall till Mount Carmel sommaren 1981. Då han är 22 år gammal. Och området runt den här gården är classic Texas landsbygd. I gassande sol. Gulbruna åkerfält så långt ögat kan se. Platt, platt, platt.
Mm.
Och namnet då, det här fina Mount Carmel, har medlemmarna själva gett den. Det är liksom ingen så Hemnet-annons. Alltså, Mount Carmel, en pärla på den texanska landsbygden. Utan det kommer från Karmelberget. Som ligger strax väster om den israeliska staden Nazaret.
Yes.
Och 22-åriga Vernon, som är en grade A Bible kid, tycker det här är toppen. Han tycker det är underbart. Han har hittat hem. Han känner sig väldigt kopplad till Jesus, nämligen. Vernon flyttar till gården ganska snart efter sitt första besök. Det är tidigt 80-tal, han är i tidig 20-årsåldern. Och bara ett par år innan Vernon kommer dit så har The OG Guy, alltså sektens ledare och främste profet, dött. Och den enda riktigt högt uppsatta personen som finns kvar är den här döde profetens fru.
Mm-hmm.
Som mer och mer börjar träda in i någon sorts ledarroll för den här gruppen. Och ganska snabbt tar hon på sig profethatten.
Mm.
Kvinnan heter alltså Lois Roden. Alltså Superman Lois.
Ja.
Ja. Ska jag visa en bild på henne?
Ja. Ni får gå in och titta på våran Instagram.
Vad ser du?
Oj. Jag ser en äldre kvinna, hög panna, stora glajer, ler med så lite galet uttryck i ögonen. Vad kan hon vara? Liksom sena 60s.
Mm-hmm. Hon är 65.
Ja.
En grandma, liksom. Mm. Och du vet hur man säger att folk börjar likna personer de dejtar.
Ja.
Eller så kanske, ja. Jag ska nu visa en bild på Vernon.
Nej, men, okay. Det är hög panna, det är stora solglasögon och det är lockigt hår, precis som på förebilden. Ja.
Creepy.
Ja.
Lois Roden är...
Men ja, han var ganska stilig.
Ja, men som alla de
som
här...
Som alla de här galna, ja, karismatiska
han har
männen.
Ju liksom en rockstar-aura. Alltså han skulle lika gärna kunna vara trummis,
ja,
i något band. Liksom.
Verkligen.
Mm. Men den här Lois, hon är ju, som du sa, late 60s. Alltså hon är 65, hon är en grandma i princip. Hade kunnat vara Vernons grandma.
Mm.
Det struntar de i. De, va? Som det heter, fattar tycke för varandra.
Nej, men! Oj, oj, oj!
Japp. Framförallt älskar hon hans extrema kunskap om Bibeln. Alltså, hon har ett 40 år...
Ja, det brukar jag också tycka är jävligt sexigt.
Classic, classic green flag.
Ja, classic turn on.
Nej, men för hon har ju typ ett 40 år långt försprång på den här snubben, liksom. Hon är ju 40 år äldre än honom.
Ja.
Men han lyckas ändå lära henne nya grejer om...
Och hon har ändå varit gift med den här profeten, ja, för davidianerna innan. Alltså, ja, hon lär ju vara påläst.
Exakt. Nej, så kommer den här nya pojken, liksom. Och takes her by storm. Exakt. Mm. De blir tillsammans.
Det är som Beyoncé-låten, School in Life. Who needs a degree when you're school in life?
Alltså, the Queen Bee references just keep on coming. Nej, men de blir tillsammans och liksom skaffar sig en kärleksrelation. Och Vernon, ja, får för
de
sig...
De skaffar sig.
De skaffar sig. Det är inte det enda de försöker skaffa sig.
Va?
För att Vernon får för sig att de måste, bara måste, producera ett heligt barn.
Men hon är 65.
Det är Guds plan, Evelina.
Men klimakteriet.
Det är Guds plan.
Men hon har ingen mens mer. Alltså...
Mm.
Äggen
förutom att hon blir gravid.
Va?
Hon är 65 år gammal.
Förlåt.
Japp. Vernon säger att hon ska bära det här barnet med hjälp av sin starka tro på Gud.
Okej.
Problemet bara är att hon är 65 år gammal så att hon får missfall.
Nej.
Vernon.
Vad hemskt.
Här går han från grade A, här går han från class A Bible kid till class A bitch.
Ja, det är nu det händer.
Det är nu det händer. Han tycker alltså att det här är ett tydligt tecken. Hennes tro på Gud är inte tillräckligt stark.
Men, åh herregud.
Och det här är Guds sätt att straffa henne. Att hon inte kan bära det här barnet. Det här heliga, heliga
alltså,
barnet.
Alltså det är så sexistiskt.
Nej, men det är bara så... Åh, all hans... Infatuation, ja, är som bortblåst.
Man bara, du blev kär i en grandma.
Ja, men hon kan omöjligt vara profeten på grund av det här. Hon kan inte vara profeten för att hennes tro på Gud är inte tillräckligt starkt för att hon fick missfall.
Och det här med att så, Gud har skapat människan och därför ens biologi och det är att bara chansen att bli gravid när man är 65 är försvinnande liten. Det, nej, tas liksom inte i någon typ av beaktning.
Nej.
Nej, toppen.
Så att hon... kan inte vara profeten och istället måste det vara drumroll, please. Han själv!
Självklart!
Vem annars?
Vem annars? Om det inte är den här gamla tanten som jag har knullat, då är det jag.
Ja. Ah. Och med det här missfallet som argument så lyckas han alltså få över alla gruppens medlemmar på sin sida.
Men förlåt, hon har gått igenom ett trauma och han med hjälp av det traumat liksom får folk att överge henne.
Ja, han genomför liksom någon sorts statskupp light här. Alltså, titta här, här är en svag profet. Kom till mig istället.
Men fy fan, vad hemskt.
Och 1990, han har alltså varit på gården i 9 år nu, ungefär.
Ja.
Lämnar vi lilla Vernon Wayne Howell bakom oss. Och istället träder David Koresh fram.
Förlåt, men jag älskar det efternamnet, Koresh.
Ja, då ska jag berätta lite snabbt om det här namnet. David är alltså den judiska frälsaren David. Mm. Aka, Israels andra kung.
Mm.
Superviktig person i Bibeln.
Mm.
Koresh kommer från den persiska erövren Kyros den store, som fritog det judiska folket från fångenskap i Babylon.
Okej.
Okay. Han alltså döpt sig själv till frälsare upphöjt till 2 i princip.
Ja, ja.
Han är mega rimligt. Savior. Men då kan man ju undra sig, då kan man ju fråga sig,
men alltså de här galna männen.
Nej, men alltså de har såna bilder av sig själva.
Ja.
Och man kan ju fråga sig då, vem är det han ska rädda och från vad?
Ja, verkligen.
Och vem gav dig luft? Alltså så. Let me tell you, han blir besatt. Han kan ju Bibeln i princip utan och innan. Han blir besatt av det som beskrivs i Bibelns sista del.
Mm-hmm.
Uppenbarelseboken. Vilket är den slutgiltiga apokalypsen.
Det känns väldigt sektigt att bli besatt av faktiskt.
Ja. Ja. För att i då samband med den här slutgiltiga apokalypsen så ska det komma en messias och rädda en väldigt, väldigt speciell grupp människor som ska skonas och fortsätta leva i Guds eviga rike.
Och det är ju
rike.
Han! Han har ju kommit
snälla.
Nu! Tjo!
Snälla! Och enligt Bibeln så finns det bara en som kan vara den här räddaren.
Ja.
Som kan få de här visionerna om framtiden. Som kan förutspå apokalypsen. Och vem kan det då vara? Det måste ju vara Jesus, det heliga lammet. Guds heliga lamm.
Mm.
Och David Koresh, som literally döpt sig själv till frälsare gånger 2.
Mm.
Säg att det är han. Det är han som är lammet.
Det är klart att han gör.
Och det är han som kommer se undergången komma. Och framförallt så är det han som kommer rädda gruppen davidianerna. För det är de som är de utvalda. Och det är de som kommer få leva vidare i Guds eviga rike.
Alltså nivån på det här storhetsvansinnet är... Alltså jag blir både irriterad och förundrad.
Ja, jag vet.
Vem gav han luft?
Nej, men jag vill veta hur hans hjärna fungerar. Mm. Och för att ingen ska missa hans senaste lightbulb moment så skriver David Koresh en lapp, ett litet brev och hänger upp den i kyrkan som finns på gården.
Okay.
Där han skriver, I am the son of God, you do not know me.
Va?
Mm. Han säger också i det här brevet...
Förlåt, hur många är på den här gården? För jag tänker, är det så flera hundra personer jag har rimligt med ett memo? Är det 30? Högst orimligt, säg det vid middagen. Alltså,
nej, men...
Jag är bara nyfiken.
Ja, så det är över 70 personer som sen liksom die.
Mm.
Så att de är väl runt 100.
Okej, okay, så han känner att det är liksom så dags för ett memo.
Ja, men
PM.
Rakt av.
Alltså, PM. Ja.
Japp. Han säger också att alla profeter i hela Bibeln nämner hans namn. Man bara, du har precis kommit på det. Alltså, du har precis myntat det här nya namnet. Men
vadå? Va?
Ja, nej, men han menar att överallt i Bibeln så finns det tecken på att det är han som är Guds lamm.
Men vadå? Så ordningen blir alltså, han lär sig Bibeln,
ja.
Han vet vilket namn som används mest, han väljer det namnet och säger, alla pratar om mig.
Ja, men typ, ja. Men han har ju bara ihopkokat de största frälsningsnamnen. Ja,
jättesmart.
Och snart accepterar medlemmarna det här.
Ja.
För det är klart, de vill skonas från undergången. Alltså, det är väl klart att
Men, och de tror ju redan på det här, för de är ju med i en sekt.
Ja,
alltså, de är ju redan liksom lätt påverkade kring den här typen av religiös. Liksom så. Det är jag som är David och vi heter davidianer. Så att det är liksom, följ mig, jag.
Det är inte
en
aslång startsträcka för honom.
Nej, exakt. Det är ganska easy target, tyvärr.
Exakt. Och det första steget då, han är the son of God, you do not know me. Det första steget i att preppa för den här undergången som han har förutspått,
mm-hmm,
är att skapa en ny generation av heliga barn.
Nej, men
ja.
Det här känns också så bekant från andra liksom sekt.
Ja.
En man som så, I will father all the children and fuck all the females.
Alltså, ungefär dit är vi på väg nu.
Underbart.
För när de väl tagit sig till Guds rike då, enligt den här profetian, så ska det riket styras av 24 utvalda människor. Och självklart är det Guds heliga lamm, aka David Koresh, som ska, som det heter, ge liv åt de heliga barnen.
Innavel. Alltså, om det är de 24 som är kvar sen, ja, då har ni 2 generationer och sen är innavel på allt. Alltså.
Ja, nej, men det är så vidrigt. Och buckle up nu. Såg du någonsin förresten det här barnprogrammet Kejsarens nya stil?
Ja.
du vet hon, onda lila tjejen som liksom har ett ascoolt labb i någon källare, och för att ta sig dit så måste hon så här, sätta sig i en sån stol typ och så här, dra en spak och bara åka värsta vansinnesfärden för att komma fram. Ja, ungefär så blir det nu också.
Va? För jag är så förvirrad.
Kunna skapa de här barnen behöver han kvinnor.
Ja.
Åh gud, det låter som en fabrik. Alltså,
ja, verkligen.
Men många av de här kvinnorna som bor på gården är ju lyckligt gifta med andra medlemmar. För de har ju kommit hit tillsammans ofta. Alltså så här, de... Då bestämmer Guds lam att alla äktenskap är ogiltiga och att, lyssna på det här, samtliga kvinnor på jordens yta tillhör honom. Alltså, förlåt. Det är för mycket. Alltså, det är för mycket.
Nej, men alltså, man blir ju upprörd, men det är ju också kul.
Men det är...
Alltså, va...
Nej, men det är... Alltså, jag tårar i ögonen, det är för mycket.
Om jag inte anar att det här liksom kommer barka ur och någonting, att alltså leda till någonting hemskt, då hade det här bara varit roligt.
Ja, jag vet.
Alltså, vilket jävla pucko.
Ja, alltså liksom 32-årig snubbe som har fått feeling.
Men jag tycker att det är tråkigt också att han gick från den här gulliga liksom lilla Ferdinand-killen till grade A bitch. Class A bitch.
Exakt. Och när han då ogiltigt förklarar alla äktenskap så...
Och så by the power of whom?
Nej, men
Guds lamm.
God, obviously. Because he's God's liksom lamb.
Yeah.
Ja. Vissa lämnar ju gården direkt när de... För att de bara säger, nej, jag tänker inte lämna min man för dig. Alltså, hej då.
Nej, jag är gift, mannen.
Exakt.
Och alltså, de har ju också gift sig då inför Gud.
Ja.
Alltså,
ja. Men om det är nu Gud som säger till dem att nej, ni får... Ja, det är så mycket... Ja, det är så många vändor här. Vissa lämnar i alla fall gården direkt. Andra ser det som en ära. Men här kommer nästa sväng i vansinnesfärden på väg ner till det ascoola labbet. Mm. Den metaforen håller inte längre, men känslan är densamma.
Ja.
För att allra helst vill Guds lam att hans kvinnor ska vara oskulder. För att det ska vara rent och så.
Också äckligt och sexistiskt. Absolut.
Ja, det blir värre nu. Ja. För att enligt lag i Texas i början av 90-talet så är det tillåtet att ha sex med minderåriga ner till 14 års ålder om föräldrarna ger sin tillåtelse.
Va?
Vilket många föräldrar gör på de här i den här gården.
Så han börjar våldta barn?
Japp. För att många av de yngsta tjejerna blir gravida och föder hans barn.
Åh fy helvete, vad hemskt.
Och det går även många rykten om regelrätta sexuella övergrepp.
Ja, ja, man kan inte ge tillåtelse till en vuxen man när man är 14.
Nej, utan det är föräldrarna som gör det. Och det är enligt lag okej i Texas på 90-talet.
Jättebra. På 90-talet också. Man bara, det är inte...
Nej, det är liksom en kvart sedan. Alltså, det är fruktansvärt. Men nu i alla fall då är de heliga barnen på väg och Guds lam kan fokusera på andra saker. Till exempel som att preppa för undergången. För att han förutspår i sina profetior att apokalypsen kommer ha någonting att göra med den amerikanska polisen. Såklart. Och han förutspår att davidianerna, hans religiösa grupp alltså, kommer få utstå förföljelse och dö som martyrer.
Men alltså, det här börjar bli så obehagligt. Han är ju galen.
Ja. För det han gör nu är att han skaffar vapen. Alltså,
nej, men
det är ju så många
tryckt
vapen. För att då förbereda gruppen. Det är automatiska karbiner, det är gevär, det är
till
shotguns.
Det här stället där det är barn som är gravida med hans barn.
Ja.
Så känner han, låt oss ta hit maskingevär.
Ja, och alla ska lära sig att skjuta. Alla. Och de håller också på att träna i en hemmagjord hinderbana och liksom hoppa runt och krälar i lera och sånt där. Det är angeläget för den här. Mm. Och det sjuka är ju att det här bara blir en självuppfyllande profetia.
Ja, det är klart att det blir. För att de tar dit en massa vapen.
Exakt.
Alltså, oh.
För snart får ju polisen nys om det här enorma vapenförrådet som de har.
Och att det blir liksom en så militärträning / rape-skola. Alltså...
Ja. Och för att en till grej som de gör som är högst olagligt är att de omvandlar halv till helautomatiska vapen. Vilket man absolut inte får göra, men det undrar de sig.
Det undrar dig.
Så att polisen sätter då span på gården. De skickar in en undercover-agent hela köret.
Såklart.
Ja. Och efter liksom tid av undersökning och planering så bestämmer de sig för att de ska slå till mot gården och gripa Guds heliga lam i en hemlig räd.
God's son, you do not know me.
Ja. Och den sista februari 1993, det är alltså 10 år efter att David Koresh blivit Guds hela lam på gården ska polisen slå till. Morgonen den 28 februari, det är tidigt på morgonen, alltså klockan är innan 6, så åker över 70 amerikanska federala poliser ihopträngda i boskapstrucks. Liksom.
Oh, så att de inte ska synas.
Ja, mot Mount Carmel.
Åh, jävlar.
De kallar uppdraget internt för Operation Trojansk häst.
Och vad är liksom syftet att frita de här sektmedlemmarna? Liksom, vad vill de göra?
De ska gripa David Koresh. Gripa alltså, för Koresh, att han är ju galen och håller på med olaglig aktivitet. Och de ska liksom alltså, likvidera gården. Alltså, den får inte, du sa ju själv, alltså, vapen och rape skola. Det är ju det som händer.
Ja.
Inför den här operationen så blir media på något sätt tipsade om vad som ska hända.
Oj.
Vilket never is a good thing. Nej, om ni lyssnade på förra veckans avsnitt så vet ni vad vi tycker om det. En journalist som är på väg till platsen åker vilse och frågar en förbipasserande bil om vägen.
Nej.
Det han inte vet
nej.
Är att personen i bilen är en av sektmedlemmarna.
Såklart.
Som rackar vägen och åker hem och varnar samtliga medlemmar om att polisen är på väg.
Åh, fy fan vad dumt. Åh, fy fan vad dumt.
Och polisen har ju en undercover-agent i sekten fortfarande. Som nu direkt varnar polisen om att everybody knows.
De vet att ni kommer. Exakt. Trojansk häst, den är, det är den ingen är inte trojansk längre.
Det är bara en häst och den håller på att dö. Alltså,
det är liksom zebra. Alltså, vi ser den.
Antilop at best.
Åh, alltså, herregud.
Polisen vet att operation Trojansk häst inte går att genomföra om sekten vet att de kommer. Hela poängen bygger på att de ska vara taken by
element
surprise.
Of surprise. Exakt. Ja, för att de har skitmycket vapen.
Ja.
Och barn.
Ja. Men ledningen, cheferna, tycker annorlunda.
Åh! Alltså, vad är grejen med ledningar som inte har ett säkerhetstänk?
Nej, för de säger...
Varför är det liksom en genomgående grej världen över?
Hela tiden.
Tryggt.
Nej, men för de säger, åk till Mount Carmel ändå.
Kör ändå.
Ja.
Ja. Ändra planen så här i 11:e timmen.
Ja.
Ja.
En av poliserna som kommer till platsen, eller som sitter i den här boskapsbilen, är Keith Constantino. Otroligt namn. Och precis som sina kollegor har han följande outfit på sig. Så att vi får en bild av hur de här över 70 poliserna ser ut.
Mm.
Alltså en djupblå uniform, skottsäker väst, skyddsglasögon, hjälm och skarpladdat automatvapen.
De är kittade.
De är så otroligt redo.
Mm.
Men på gården är det helt stilla. Guds lam har sagt till sina medlemmar att gå till sina rum. Han ska prata med polisen själv.
Ja.
Blir inte riktigt så. Vid 6 på morgonen kommer de här boskapstrucksen fram till gården. Och polisen väller ut ur transporterna.
Mm.
Och börjar skjuta direkt, i princip direkt. Alltså, de gömmer sig bakom bilar som står på gården och börjar liksom...
Och för de måste ju också ha lite panik, för de vet att sekten vet.
Exakt. Och de vet att sekten vet och att sekten har fett mycket vapen.
Ja.
Och David Koresh och hans medlem har ju övat på exakt det här. De har så många vapen.
Ja, precis, för han förutspådde att det här skulle hända.
Ja, de börjar skjuta tillbaka.
Mm.
Och gården blir ett slagfält. Polismannen Keith och hans gäng, Keith Constantino, får i uppgift att ta sig in i huset. För deras, alltså, hela poängen är ju att ta ledaren och alltså, disarm och liksom plocka isär hela den här grejen.
Mm.
De lutar stegar mot väggen och klättrar upp, krossar fönster med en kofot och tar sig in. Liksom. Ja. Och överallt inne i huset ligger trasiga möbler och betongdamm, för att allt är ju sönderskjutet.
Åh, jävlar.
Och helt plötsligt står han där.
Nämen.
Guds heliga lam.
Ja.
David Koresh står alltså mitt framför polismannen Keith, som lyckas skjuta honom i höften.
Okej.
Okay. Och movie moment. Medan David Koresh faller till marken, för han håller ju såklart också ett skarpladdat automatvapen, så avfyrar han en massa skott tillbaka. Mm. Liksom på Keith och poliskollegorna.
Mm.
Keith lyckas hoppa ut genom ett fönster och tar skydd. Och han landar asdåligt på hård cement.
Oh, nej.
Men överlever. Och de andra poliserna måste också liksom springa och ta sig ut ur huset.
Okej, okay, så de fick in ett skott på David innan de var tvungna att liksom dra.
Exakt. Efter 2 timmar av mer eller mindre konstant skottlossning inser polisen att man måste upphöra med det här, för att det är kaos. Poliser har dött. Sektmedlemmar har dött. Mm. David Koresh ligger där inne och blöder ur liksom det här såret i höften.
Mm.
Allt är sönderskjutet. Så de sänker sina vapen. Och snart ekar inga automatvapenskott över gården längre.
Vilket alltså också sjukt obehagligt att det bara så blir tyst.
Ja. Här kan man tro att historien har någon sorts slut.
Ja.
Icke.
Nej.
För polisen behöver fortfarande få tag på David Koresh. Som nu ligger och blöder i huset. De behöver fortfarande fullfölja uppdraget på något sätt. Men de behöver ju tänka om. För att det blir ju bara en shootout ifall de... Ja, det fanns ingen element of surprise längre. Så att de,
nej,
det blir bara
och de har testat shootout nu i 2 timmar. Exakt. Och folk dör.
Så istället påbörjas nu en 51 dagar lång belägring.
Förlåt, 51 dagar?
Dagar. 51 dagar.
Åh, herregud, vilken shit show.
Vi befinner oss alltså i februari. Och det här... kommer inte få ett slut förrän i april. För polisen kallar på förstärkning och sätter sig runt om huset och bevakar varenda fönster, varenda dörr, dygnet runt. Och man börjar också förhandla med Guds lamm.
Ja.
Man vill att de ska ge upp, man vill att de ska komma ut ur huset och let justice be served. Om jag...
Men för han är en så rimlig person så det är säkert jättelätt att förhandla med honom.
Verkligen. Nej, men, och exakt som du säger, Guds lamm står ju över så enkla jordliga saker som polisen. Ja, han lyssnar ju bara till en.
Ja.
För det är bara Gud som får säga till om vad han ska göra och inte göra.
Mm.
Och dessutom har
men
ju...
Men alltså det är verkligen så, you're not my dad energy.
Ja, alltså han skiter ju fullständigt i vad polisen vill, ja, och inte vill. Dessutom har ju profetian hänt exakt som han har sett.
Ja, men ja, men såklart. Det är ju inte en profetia, det är ju liksom en...
Det är en plan.
Blir alltså... du en kriminell grupp kommer polisen. Alltså... Ja.
För det här är ju apokalypsen, enligt honom. Och det går alltså 51 dagar och under de här dagarna så försöker polisen desperat verkligen att få ut medlemmarna ur huset med olika metoder.
Mm.
De riktar starka strålkastare mot fönstren under nätterna för att liksom försöka skapa
obehag. Så att de
aldrig
får sova. Och,
exakt. Det här är ännu vidare. De spelar upp ljudet av kaniner som slaktas. Högt i högtalare utanför. Vilket jag har inte lyssnat på det här ljudet. Men jag antar att det är
hemskt.
Vidrigt.
Ja. Men det är ju alltså tortyrmetoder.
Ja, ja, exakt. Ingenting funkar.
Bra.
Och polisen börjar nu bli gravt desperata. Och det här är ändå trots att David Koresh har varit... Han har varit lite tillmötesgående på några punkter.
Mm-hmm.
Till exempel har han låtit alla barn som inte är hans egna få lämna huset. Och,
ja, för han behöver ju sina egna, för de ska ju bli de 24 utvalda.
I Guds rike, exakt. Ja. Dessutom får de vuxna medlemmarna lämna om de vill. Vilket typ ingen vill, de flesta är kvar. Men de egna barnen, alltså de som, precis som du säger, ska styra Guds rike när allt det här är över, vägrar David Koresh att släppa ifrån sig.
Det är också så jävla tragiskt att han målar upp det här som apokalypsen för allt. Men det är liksom bara en tragisk... shootout i
of his own
USA.
Making. Ja,
of his
verkligen.
Own making, ja.
Så att nu polisen, de har ju liksom testat våldsam shootout i 2 timmar. De har testat att stå och belägra i 51 dagar. Nu måste de testa en ny metod.
Mm.
Morgonen den 19 april 1993 vaknar David Koresh och hans medlemmar av att hela huset skakar. De tror först att det är en jordbävning. Men inser snart vad det är som har hänt. På gården utanför står nämligen en pansarvagn. Och längst fram på vagnen sticker en lång arm ut som har körts rakt in i husfasaden. Och den här armen, det är inte bara en vanlig så grej. Det är en tårgaskanon.
Ja.
Och det pyser högt, alltså smoldering. Och den här enorma kanonen släpper ut stickande gas i hela huset. Och på andra ställen, där det liksom har skjutits och genom fönster och allt sånt där, så kastas det in hundratals gasbomber.
Åh, jävlar, de ska alltså...
Alltså, de ska försöka få ut dem ur huset. De flesta av medlemmarna lyckas få på sig gasmasker.
Ja, för det har de ju såklart.
Exakt, för de är ju preppers. Men gasen är inte deras största problem längre. För att strax efter den här gasattacken med den här enorma pansarvagnsarmen så syns det vit rök från ett annat hörn av huset. Och det blåser väldigt mycket den här dagen. Och genom det här enorma hålet som pansarvagnen har skapat så kommer det in mängder med syre. Som nu matar en liten, liten eld som börjat brinna.
Trodde vi var klara med elden för idag?
Nej. Och inom några minuter är hela byggnaden en enda gigantisk brasa.
Ja, övertänt.
Ja.
Yes, yes.
Som vi nu vet vad det är. Och inne i huset befinner sig nu David Koresh, hans 24 barn, de flesta av hans fruar, because he has many, och ytterligare cirka 50 medlemmar i sekten.
Men gud, det är mycket folk.
Ja, det är mycket folk. Huset är ju enormt. Polisen skriker när de ser att det börjar brinna. Polisen skriker i radion och ber medlemmarna...
Så det är inte polisen som har startat branden?
Det är det här vi inte vet.
Okej.
Okay. För att de har ju bara satt in den här... Deras plan var ju att få ut dem med den här gasen. För att gasen ska inte vara dödlig, det är tårgas. Alltså den är ju skitskadlig, men de ska ju inte gasa ihjäl dem liksom.
Nej.
Så polisen skriker i radion och ber medlemmarna att fly ut ur huset med barnen.
Mm.
Så blir det inte.
Va?
För att bara några få medlemmar lyckas ta sig ut. Och de är redan gravt brännskadade. Alltså kläderna har smält, skinnet har smält.
Men fy fan! Ja.
Vi är liksom tillbaka på King's Cross.
Ja.
Och resten av de 80 medlemmarna brinner inne i huset.
Och det för att de inte vill lämna eller för att de inte kan ta sig ut? Det vet, det
är
man inte.
Det vet man inte. Jag tror att det kanske är en kombination av två saker. Att de liksom... Mm. De kanske inte vill lämna så pass länge att det blir för sent sen att lämna. Mm. För det lätt antänds ju för att det är så mycket gas i huset. Så att när den här just lilla elden får den här vindpusten, då bara...
Jajamän. Ja, det är exakt som King's Cross.
Ja.
Gasen fattar eld.
Ja.
Ja.
Och i det här huset då finns även de här 24 barnen.
Ja.
Och vissa av dem är bara några år gamla.
Men för det, alltså det var det jag tänkte om... Jag förstår inte... Hur man som förälder med ett litet barn inte springer mot dörren.
Mm.
Om det finns en chans att ens barn dör. Men å ena sidan, det kan vara som du säger, att man väntade för länge. Att man försökte sen, men det gick inte. Och å andra sidan, jag har heller aldrig varit en sektmedlem. Alltså, jag kan inte tänka mig in i det.
För han är ju också där och skriker väl förmodligen och säger att det här är det vi har övat för. Det här är det vi har väntat på.
Ja, säkerligen.
Ni kommer att överleva i Guds rike. Alltså, han säger ju att hela världen håller på att gå under. Mm. De vet ju inte att det här bara är en tragisk händelse i södra USA.
Det är bara deras hus.
Exakt. Och man vet fortfarande inte om det är... David Koresh, alltså Guds lamm, som själv har anlagt den här branden för att uppfylla profetian och ta med sig barnen till Guds eviga rike.
Mm.
Eller om det var så att branden liksom uppstod sig själv för att den här lättantändliga gasen var överallt i huset.
Mm.
Men där tar i alla fall historien om Waco-massaken slut.
Mm.
Ja, efter först en otroligt dödlig shootout till en 51 dagar lång belägring med amerikansk federal polis och till slut den här pansarvagnen och den massiva branden, så går sekten under där.
Mm. Hur många dog?
Alltså det står lite, det finns lite olika information om hur många det är exakt som dör, men siffran ligger någonstans mellan 70 och 80.
Det är så mycket.
Och inklusive de här barnen då. Och sektledaren David Koresh hittas död med ett skotthål i huvudet. Så han har väl liksom...
Han tog the easy way.
Ja.
Vilken jävla äckel. Alltså, ja. Så barnen får brinna.
Ja.
Men han får en kul i huvudet.
Ja.
Förmodligen sin egen. Alltså,
Nej, men är vi klara med det här snart? Alltså, är vi klara med de här vidriga männen? Jag vet inte varför jag återkommer till dem hela tiden.
Nej, det är du som dras till
jag
dem.
Jag vet, det är jag som väljer dem och du väljer kladdiga massor av liksom, skit. Ja.
Vad bra. Okej, okay, så regel för nästa veckas avsnitt. Jag får inte prata om någon typ av massa.
Nej.
Och du får inte prata om någon typ av man.
Nej.
Nej. Fy fan, vilket avsnitt.
Ja.
Alltså, för Waco-massaken... har jag ju hört om innan. Mm. Men inte liksom i den här detaljen. Det är mycket... Det var mycket värre än vad jag hade tänkt att det var.
Ja.
Fruktansvärt. Men just när det är barn som far illa, it hits different.
Mm. Men just när det är en sekt också, så känns det som att de... Det är som att de aldrig hade något val, typ. För att det är en sån liten... Ja, nej, jag vet inte. Det blir en sån litet ekosystem av det här i hela världen. Och nu när det brinner här så brinner det överallt. Mm. Och därför finns det ingen poäng i att fortsätta leva på något annat sätt.
Nej. Okej, så vi har haft bränder gånger två, messiasnamn gånger två.
Beyoncé-referenser gånger fyra.
Verkligen. Och två stycken massiva tragedier.
Ja. Och jag undrar ju lite så här, ni som lyssnar, hade ni hört om de här grejerna innan? För att på vårt första avsnitt så var det många som skrev och bara, det var ingen, jag har aldrig hört om sirapskatastrofen förut. Och liksom, vilka case är mer eller mindre bekanta för er?
Mm.
Hade ni hört om branden? För att tydligen så, om man googlar King's Cross så kommer den ju inte ens upp. Liksom,
nej,
på
inte första sidan.
Nej. Och Waco kanske folk har hört om, men precis som du, Evelina, så kanske man inte har hört om liksom alla.
Nej.
Crazy details om våran frälsare.
Nej, det var många twists and turns där, ja, som jag inte hade en aning om.
Så skriv till oss och berätta. Vad är nytt? Vad visste ni redan? Ni kanske är experter på det här.
Ja, verkligen. Är det någon jättespännande detalj som bara, fan, ni missade det här. Jag önskar att ni hade skrivit det. Vi vill jättegärna veta. Och har ni tips eller förslag på specifika katastrofer ni vill höra om? Let us know.
Ja, verkligen.
Vi vill verkligen göra det här tillsammans med er. Det är då det blir som allra roligast.
100%.
Okej, okay. That was it för den här veckan.
Nu ska vi äta salta hallon för Alice.
Jag ska göra det och Victoria ska titta på mitt dömande.
Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Och PS, alla bilder och grejer som vi har snackat om från dagens avsnitt finns på vår Instagram, SOS-podden. Kram på er. Hej,
hej. Hejdå.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.